Du lyssnar på Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz. Jag jobbar som hälsocoach både med mental och fysisk hälsa. Mitt mål med podden är att du ska bli en bättre version av dig själv. Där jag bjuder in människor som får berätta sina livshistorier och sina erfarenheter, lärdomar och tankar. Och som sagt, mitt mål är att du ska bli en bättre version av dig själv. Samt att jag också ska bli det. Nu kör vi igång! Jag hoppas att det nya året har börjat bra. Det här är första avsnittet av 2022. Jag hoppas också att ni är taggade inför ett nytt år av nya saker, av nya upplevelser, av nya relationer, av nya mål. Jag hoppas att ni har satt några nya mål. Man måste inte sätta nyårsmål, men att ni har någon riktning i alla fall. Någon riktning som ni vill gå emot. Det hoppas jag att... Jag hoppas att det året blir bättre än de tidigare åren med covid-situationen. Även om det kommer säkert bra saker ur den här covid-grejen på något höger eller vänster. I alla fall, för att kicka igång så har jag en favorit i repris med Anna Tibelius Bodin. Som utbildar och föreläser om hjärnan, kommunikation och ledarskap. Anna har en examen från Harvard där hon har assisterat forskning. Förra året skrev hon boken Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron. Och i det här avsnittet pratar vi om hur vi kan påverka våra tankar, känslor och beslut. Vilket är väldigt viktigt tycker jag nu med tanke på hur situationen ser ut i Sverige och i omvärlden med covid-19. Vi pratar såklart om hjärnan, motivation och kemiska påslag som händer i hjärnan som dopamin och oxytocin. Det här är ett väldigt intressant och lärorikt avsnitt om hur vi fungerar. Både liksom i våra tankar, känslor och beslut och hur vi kan påverka dem. Så jag hoppas att ni gillar avsnittet. Hör jättegärna av er till mig och Anna vad ni tyckte om det avsnittet om ni inte har lyssnat på det tidigare. Men ni kan jättegärna lyssna på det ännu en gång. Utan vidare introduktion, här är Anna Tibelius Bodin. Så där, välkommen tillbaka till podden Bli din bästa version. Nu har jag med mig Anna Tibelius Bodin. Välkommen.
Tack så mycket, King. Kul att vara här.
Ja, kul att du är här. Det är ju andra gången som du är med i min podd. Du är första gästen som är med två gånger.
Oh,
vilket
det var jäkligt
kul.
Ja,
vi pratade precis innan att det var två år sedan du var med första gången. Vilket var ett väldigt uppskattat avsnitt. Och jag tycker att det var... jag lärde mig väldigt mycket för det.
Vad roligt.
Och sen har ju du skrivit den här boken då. Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron. Mm. Som jag tänker på att vi ska komma in på.
Okej.
Men hur kommer det sig att du började skriva den boken?
Ja, det klassiska svaret varför man skriver en bok, för att jag saknade den. Jag tyckte inte riktigt att det fanns någon bok som var så lättillgänglig med det här materialet. Mm. Och det är egentligen grunden till varför jag har skrivit alla mina böcker. Därför att jag skulle vilja nå ut till en mycket bredare massa med i och för sig ganska komplexa saker om hjärnan, men så pass förenklade utan att bli oprofessionellt förenklade. Att det blir möjligt att forma det som verktyg till vem som helst som behöver förstå sin hjärna bättre. Liksom. För jag tror vi alla behöver förstå våra hjärnor bättre för att förstå oss själva bättre. Mm. Och sen råkade ju tajmingen vara klockren. Att den kom just nu när just de här frågorna kanske är viktigare än någonsin. Mm. Att förstå oss själva, för vi spenderar nu så mycket tid med oss själva på ett sätt som vi inte har gjort förut. Mm. När vi har varit mer upptagna med andra saker. Så. Nej, men jag saknade den här boken i det här formatet. Mm. På ett lättillgängligt sätt med viktiga insikter om hjärnan som jag jobbar för att sprida till hela mänskligheten. I den mån det går. Så.
Ja.
Ja.
Men jag har ju läst den och den är ju, den är 80 sidor lång ungefär. Och den tar med så jäkla mycket på 80 sidor, vilket är, du gör det så enkelt verkligen.
Tack snälla.
Och jag har fått en stor förståelse för själv för hur min hjärna fungerar. Hur jag fungerar också. Så den är ju väldigt liksom specifik och går, alltså man lär sig väldigt mycket på den liksom informationen som du får, som du får in.
Ja, det är meningen.
Ja, exakt. Det är som är meningen. Ja. Men jag blir så här nyfiken hur, från innan vi kom in på det tidigare, att det digitala, hur fungerar vår hjärna, skulle du säga?
Ja, egentligen måste man ju redan där dementera lite med själva rubrik på boken faktiskt. Jag provocerar ju lite grann genom att kalla den analoga hjärnan i den digitala tillvaron. Hjärnan är inte analog, men den är definitivt inte digital heller. Så att den jobbar ju organiskt, om man säger. Men å ena sidan så skulle man kunna likna det vid ettor och nollor, för att det är av eller på i nervkontakter. Så här. Men å andra sidan så är den inte så förutsägbar och så konstant över tid med nätverken som en dator, om vi jämför på det sättet. Och framförallt så jobbar den inte mer digitalt bara för att vi lever i en digital tillvaro, och det är väl det som är min själva poäng här. Utan den jobbar ju som den alltid har gjort, och det är därför jag väljer ett ord som analog, därför att vår hjärna har ju funnits med oss i 40 000 år, även om människan är betydligt äldre än så, men hjärnans konstruktion som den ser ut idag i sin sammansättning tror man har varit med oss i omkring 40 000 år. Och människans miljö har ju förändrats ganska radikalt under de här 40 000 åren. Men om man säger under de första 39 900 åren så var det inte så stor skillnad jämfört med de senaste 100 åren. Det är klart att det var skillnad. Alltså så, det ska man ju inte säga att det inte hände något de första åren. Men det som har hänt oss i mänskligheten de senaste 120 åren kan vi säga, är ju en sån enorm omställning för vad vår hjärna är formad för. Och det får ju konsekvenser, därför att vi är ju formade för att leva i miljöer av brist. Brist på socker och brist på information och brist på kontakter och interaktioner och allting som känns härligt snabbt. Alltså snabb stimulans liksom. Ja. Allt sånt där är vi formade för att hantera i brist, och informationsbristen försvann väl någonstans där i och med internet. Och det var ju ganska sent i mänsklighetens historia. Och före dess så hade vi ju ganska nyligen blivit av med bristen på socker, som ju snabb energi som människan alltid haft brist på. Och sen hoppar åt andra hållet då. Efter internet så fick vi ju sen betydligt, i och med tack vare internet skulle man säga, så har vi ju fått enorma kontaktnätverk globalt över hela världen och lokalt också för den delen. Och sen sociala medier på det. Och sen smarta telefoner, så vi har tillgång till det dygnet runt. Vi har ju enorma mängder kontakter, plus informationsmängden, plus vårt socker tillgång. Så att de här, om vi bara plockar ut de tre faktorerna, så har ju det gjort väldigt stor skillnad för vad vår hjärna ska hantera. Jag hörde nyligen någon gav exemplet på radion, något sånt program där de pratar om just den här skillnaden som har skett nu så nyligen, trots allt. Att det är lite grann som att vi är kaktusar i en djungel. Liksom. Vi är gjorda för att bara behöva lite vatten, lite då och då. Och nu är vi i en regnskog. Alltså det får konsekvenser. Vårt system är uppbyggt för något annat.
Ja, exakt. Det är väl uppbyggt för att egentligen överleva i vår hjärna.
Absolut. Den är inte uppbyggt för välbefinnande och sådana bitar. Eller att hantera stora mängder information till exempel. Den är uppbyggd för att överleva. Absolut. Och det är det den fortfarande kommer att gynna när vi gör saker som vi överlevde av på savannen.
Just det. Vad är skillnaden? Alltså nu när vi har liksom, vi har liksom för mycket överflöd av information och socker. Hur påverkar det oss då nu idag, tänker jag?
Alltså man kan ju säga att vår hjärna har ju alltid rimligtvis mötts av ohyggligt mycket mer information än den har kunnat hantera. Så är det ju. Det var det att vi har ju den sållningsmekanismen, man säger, som vi har i hjärnan för att uppmärksamma vissa saker och sen bara filtrera bort det mesta, vilket är en enorm övervikt av vad vi sorterar bort. Det Det har ju fungerat, och alldeles uppenbart har det fungerat i väldigt många generationer i mänsklighet, för vi har ju överlevt som art. Liksom. Men samtidigt så ser vi ju nu att nu behöver vi ju sortera bort saker som är viktigt. Därför att det är så fruktansvärt mycket information. Och dels tar det ju mycket mental energi, alltså mental kraft av den begränsade kapacitet vi har, att göra sållningen överhuvudtaget. Och sen så tar det ju då, vad ska jag säga, konsekvensen blir ju att vi sållar bort saker som fortfarande är viktigt. Mm. Vi måste ignorera det vi inte borde ignorera.
Mm.
Vilket man brukar säga själva receptet på stress. Mm. När du ignorerar det du inte borde ignorera,
då skapar
du stress. Mm. Ja. Och när man säger borde, då är det att du själv upplever att du inte borde göra det.
Mm.
Ja.
Just det. Så det vi tänker egentligen.
Ja.
Ja. Ja, just det. Hur kommer det sig att vi... Men vad är skillnaden liksom mellan kortvarig stimulans och långvarigt välbefinnande för hjärnan?
Alltså det finns ju många saker som känns härligt för oss. Mm. Hjärnan, så är det ju. En av de absolut mest centrala substanserna som påverkar oss i vårt belöningssystem, det är ju dopamin.
Mm.
För det känns härligt att få utsändning av dopamin helt enkelt.
Mm.
Och vi kan ju få det väldigt snabbt av en snabb stimulans, av att vi men plockar upp vår mobiltelefon, eller vi räcker i oss sockrigt eller sött. Eller vi alltså spel, kasinon, dataspel, vad vi nu väljer för att få en snabb
dopaminkick,
precis. Mm. Och det är ju en väldig skillnad till det här långsamt stigande dopaminet som vi får när vi känner oss belönade, för att vi går in i någonting mer långsiktigt. Alltså att vi läser en väldigt intressant bok till exempel, eller att vi umgås med våra vänner, kanske det som brister lite just nu i dessa tider.
Ja, exakt.
Att vi inte riktigt får de umgängena, eller alltså en härlig fest eller middag eller sådär. Mm. Att vi gör saker som vi kan se tillbaka på och fortfarande få positiva känslor. Alltså vi kan ju, bero lite beroende på hur vi vaknar nästa morgon i och för sig, men vi kan ju nästa dag tänka att vilken härlig kväll det var igår.
Mm.
Alltså gud, det här kan jag leva på hur länge som helst, för att vi hade så himla roligt.
Mm.
Det är ju massa substanser inblandade där förstås, men om vi bara ser till dopaminet nu då, så är det ju någonting, du får ju ett dopaminpåslag igen av att tänka tillbaks på den. Och drivkraften vi har att plocka upp telefonen och scrolla Instagram liksom. Och nu pratar jag inte om de där 5% som har det som sitt arbete liksom. Som har långtidsprojekt och strategier och allt sånt där, utan de som faktiskt bara slöskrollar liksom.
Vardagssvenska, vardagspersoner kanske.
Exakt, ja. Den personen plockar upp telefonen och slår upp kanske på reflex Instagram, om vi tar det som exempel. Det finns ju många andra plattformar. Men det gör man ju då för att det ger snabbt dopamin.
Just det.
Du får en kick av den förväntan du känner inför att det är någonting nytt som kommer att komma. Per definition är det någonting nytt, för hela plattformen är uppbyggd så. Och sen så kan du bara scrolla, så kommer det nytt. Och det är det vi är formade för, att bli belönade av att uppfatta nya saker.
Mm.
För det var så vi överlevde på savannen, när vi uppfattade nya saker i vår uppmärksamhet.
Ja, just det. Liksom. Så vi kopplade tillbaka till
savannetiden. Exakt. Problemet är ju bara att om vi inte har det som en sån medveten strategi och vi går in och gör någonting väldigt aktivt medvetet på en, om vi säger då, social plattform så, utan att vi bara slöskrollar och sen lägger ner telefonen. Det är få av oss som känner då att, åh vad glad jag är att jag satt den där halvtimmen. Ja, det känns bra. Jag blev så glad när jag tänkte tillbaka på den där halvtimmen jag satt med Instagram. Alltså det
händer inte.
Det händer ju liksom inte.
Den känslan får man inte.
Nej, och då är det ett ganska tydligt bevis på att det är kortsiktigt dopamin då.
Mm.
Det stack upp snabbt.
Mm.
För det funkar, det känns härligt. Vi tänker kanske då en härlig känsla, det är kanske inte så vi tänker, men hjärnan känner sig belönad nog att göra det. Och sen så kraschar det blir en baksmälla på det, så det dyker ner till lägre ner än du var från början när du tog upp telefonen.
Mm.
Vilket gör att du har nu en lägre motivation att ta tag i det du kanske försökte fly ifrån från början. Mm. Om det var något annat, säg att du var i en situation där du inte ville ta tag i den där arbetsuppgiften eller ringa det där samtalet eller ta den där kontakten.
Mm.
För du bara drog dig för det, så bara, men jag ska bara scrolla lite först, jag ska bara kolla telefonen så. Då har du sen, efter du har gjort det, ännu mindre energi till att göra det, för din dopaminnivå är ännu lägre.
Ja, just det.
För den sjunker lägre än vad den var före kicken. Liksom.
Mm. Så egentligen gör det obekväma.
Gör det obekväma.
På en gång egentligen.
Ja, och fyll livet i första hand med sådana saker som ger dig långsiktigt dopamin. Mm. För säg att du använder plattformen på ett sånt sätt att det är liksom en stor del av din business eller ett stort del av ditt kontaktnät, inte bara för att exponera dig själv hela tiden utan att faktiskt ta del av andra människor och att ni har dina relationer, särskilt dessa tider, det är säkert många som de har sina enda relationer via de här näten, och då kan ju samtalet eller chatten eller vad det nu var man hade på nätet, det kan ju definitivt vara någonting som man tänker tillbaka på i efterhand och tänker, jag är så glad att jag har den här vännen som vi kan bara chatta och låg långt in på natten och bara skrev, eller vad vi nu gjorde. Mm. Precis som man kunde hänga i telefon några timmar när man var liten. Alltså, nej, men så. Ja. Det är ju samma sak. Så att det beror ju helt på hur man använder de här sakerna som vi generaliserar ibland med att säga att det är så snabbt dopamin eller det är långsamt dopamin.
Mm.
Det beror ju lite på. Men tumregeln är ju, hur känns det efteråt?
Mm. Det är den viktigaste.
Mm. För det är bara så du kan avgöra om det var kortsiktigt eller långsiktigt. Mm.
Så det är frågan du borde ställa dig då?
Ja.
Mm.
Känns det efteråt som någonting du mår bra av att tänka tillbaka på att du gjorde? Eller känns det bara, nu blir resten av livet ännu tristare i förhållande?
Bara nej.
Ja. Det är ju en himla skillnad liksom.
Ja, just det. Jag tänker även kopplat till motivation då.
Mm.
Hur funkar det där med dopamin?
Om vi ja, det är ju, för mig är ju dopamin egentligen samma sak som motivation. Det är ju, vi pratar, dopamin har ju många funktioner kan jag säga. Det är också vår förmåga att överhuvudtaget kunna tänka. Eftersom det är en signalsubstans som är väldigt central i vårt nervsystem i hjärnan. Så är det en mycket, dels en förutsättning för vårt tänkande. Många gånger. Och sen är det också en motivation att tänka.
Mm.
Och sen är det ju förstås ett i belönande att vi blir tillfredsställda av att få en utsöndring av dopamin. Så när du känner nyfikenhet, när du känner förväntan, när du liksom taggar till och går igång på någonting och verkligen känner, vad man på engelska säger, anticipation liksom. Alltså förväntan låter på svenska så många gånger tydligen för andra. Jag har aldrig tänkt på det förrän jag började tala om förväntan. Att folk har en negativ klang i det.
Mm.
De tycker att det är en förväntan på mig som tynger och som belastar. Och det är inte det som är dopamin. Utan dopamin är ju förväntan när du känner att du, det är egen förväntan. För jag har en förväntan på någonting annat liksom.
Mm.
Och inte en krävande förväntan utan en nyfikenhet, spänning. Vad kommer sen? Som cliffhangers eller vad det kan handla om. Så,
så inget egentligen krav på det när man vill, man är nyfiken. Vill
man är nyfiken. Det där som är, alltså du tar upp ett videoklipp på telefonen och du börjar se en liten elefantunge som ska räddas ur en liten vattenpöl och du ger 4 minuter av ditt liv för att titta på den här videon.
Mm.
Varför kan man fråga sig? Vad 17 spelar det för roll med den här elefantungen som du inte har någon aning om eller någon relation till? Och ändå vill du titta på hela den här räddningsaktionen, hur den här kommer att räddas. Och du vet att den kommer att räddas, men du tittar i 4 minuter på det. Det är ju ditt dopamin, för du vill veta hur det går.
Ja. Just det. Hur,
förväntan.
Förväntan, ja. Hur kommer det sig att man vill, hur kan man hålla motivationen längre då? Alltså, det är ju så lätt att man påbörjar ett projekt, när man påbörjar någonstans och så, ja men shit, nu är jag jättemotiverad. Sen kommer någon motgång och då någonstans blir man, ja men shit, nu orkar jag inte göra det här. Eller nu blir det för jobbigt. Eller så här, automatiskt blir det så lätt att man inte är motiverad. Man är ju så här motiverad hela tiden.
Ja.
När man påbörjar någonting.
Ja, per definition så kommer du ju stöta på en motgång. Alltså annars så gör du ju ingenting.
Mm.
Om du sätter ju ingenting i rullning. Eller du blir ju ingen action överhuvudtaget. Om du inte någon gång stöter på något obehag eller något problem. Det
då finns lever man alldeles enkelt.
Jag vet inte hur det skulle gå till. Liksom. Ja. Så är det ju inte. Utan poängen är ju att hela hjärnans verksamhet går ut på att lösa problem. Det är ju det den gör.
Liksom.
Så när man kommer in i det, inte om man gör, utan när man kommer in till det här stadiet, när man då möter obehaget, eller det räcker ju med en platå i utveckling för att man ska uppleva det som ett problem. Att man inte kommer vidare, man har vant sig vid den här utvecklingen, för utvecklingen säger dopamin. Och när det inte är en utveckling utan det är en platå, då är det ju inte längre en höjning i dopamin, vilket gör att man tycker att det känns som ett bakslag liksom. Fast det räcker att det är en platå för att man ska uppleva det som ett bakslag. När man kommer till det läget, dels skulle jag säga att det handlar om att acceptera det här stadiet kommer att komma. Det är här alla som ger upp ger upp. Det är att ta sig igenom den passagen som är hela grejen. Det är inte svårt att ta sig igenom en inledningsfas när man är fylld av dopamin, man är triggad, man är taggad, det här ska vi köra på. Man är bara i visionsstadiet, man har inte ansträngt sig än. Man bara har tankarna i huvudet som triggar igång en. Liksom. Det är en sån, ska jag säga, det är den barnsliga nivån. Så att säga. Det är helt okej att gå igång på den såklart. Men om man inte klarar någon motgång utifrån att man bara klarar den lilla rosa bubblan som man är där i början, det är ju som att bara gå in i förälskelser och aldrig utveckla några djupare relationer.
Mm.
Alltså för att jag tycker bara det är roligt i förälskelsen. Ja, det är många av oss som tycker det är roligt i förälskelsen.
Ja.
Men vi måste ju, ja, man måste ju förstås inte, men då får man ju inte den här relationen som man har tänkt. Man kan ju inte man kan inte ha förälskelsen hela tiden, precis som man kan inte ha ett projekt som hela tiden kommer kännas så wow som det gör i början, för det är dopaminet. Sen måste andra substanser ta över, och för att komma till de andra substanserna så måste vi bränna igenom det där obehaget.
Mm.
Och det kräver väl kanske sina erfarenheter ibland för att klara det. Grit säger man på engelska, att det kallas för jävlar och namma säger man på svenska. Alltså man kan ha olika termer för det, men vad det handlar om är ju bara att lära sig att det är det som krävs. Det är inget konstigt, det är inte så att du är förskonad från problem, att det är fel i sig att ha problem. För det är ju någonting som väldigt många människor tycks bära med sig. Att det är fel i sig att jag har problem. Så när det uppstår problem så är det någonting fel. Då var inte det här rätt. Då är det inte det jag ska göra.
Mm. Så det är kopplingen till problemen, tror du, som är...
Ja, men precis. Då är bara tankarna på själva problemet i sig. Eller på konceptet av att det är ett problem som är fel. Och då kommer man ju aldrig någon vart. Det är ju som man tror att jaha, när förälskelsen är över, då ska vi väl göra slut då.
Mm.
alltså det blir så här... Ja, man måste igenom det där. Och det är ju det tråkiga svaret, för det är väl inte det man vill höra. Men så hur ska jag hålla uppe motivationen? Att förstå att det är inte så att den här platån eller obehaget eller olusten eller så ska vara för evigt sen. Men det är en passage man ska igenom, och sen ska man säkert flera varv igenom den där. Den kommer ju rimligtvis tillbaka om du ska fortsätta utvecklas.
Mm.
Men första gången den kommer är ju det vanligaste stället att ge upp på.
Mm.
Och att bränna igenom den där, det gör ju att du kommer att få tillgång till känslor som du aldrig skulle ha fått annars. Den här stolthet till exempel. Du får ju aldrig en stolthet över att gjort saker som gick lätt hela vägen. Utan att du har åstadkommit någonting som var ett struggle. Alltså som var ett motstånd av något slag. Det är först när du har tagit igenom ett motstånd och något problem, du har löst någonting, som du kan känna stolthet. Och stolthet är ju, då utsöndrar vi serotonin.
Mm.
Serotonin är ju en ganska, kan man säga, stor del av vad vi behöver förhöja värden av under depression.
Just det.
Och varför man äter antidepp och så här.
Mm.
Så serotonin är viktigt att höja.
Är det som en lycka någonstans? Eller?
Det är många, lycka, men... vissa säger att det är absolut lycka. Och det kan man ju säga. Det är känslan av att man har, ska jag säga, att man har vad som krävs.
Mm.
Jag vet inte vad det skulle stå om du skulle slå på Wikipedia på serotonin, men det skulle säkert stå någonting om att man från savannen tiden att det kändes som att vi har tillräckligt med mat just nu, vi klarar oss nu, vi är inte under hot just nu, jag behöver inte ha ständig beredskap, utan att man har vad man behöver för att klara sig, och lite mer än bara klara sig liksom. Att det,
man har ganska bra förutsättningar.
Precis, förutsättningarna är lyckade.
Mm.
Exakt.
Och då utsänder man, alltså,
då utsänder man, ja, serotonin. Ja. Precis. Och det är ju det vi idag kallar då för lycka. Och det är lite sorgligt att lycka är på sån låg nivå, eller hur man nu ska se det. Men det är ju något oerhört positivt. Att vi känner oss, om vi känner av serotonin, så känns det som en oerhört positiv känsla.
Mm.
Jag pratade med någon häromdagen när vi pratade om känslotillstånd och så här. Det var någon som sa att ja, men jag kan faktiskt känna nu i dessa tider när man har gått ner i tempo och allt sånt där, att jag känner mig tillräcklig.
Mm.
Och jag tyckte det var riktigt stort, alltså, att känna sig tillräcklig. Alltså det är inte så många människor som jag tror skulle kunna uttala de orden.
Mm.
Att man känner sig tillräcklig. Men det är väldigt stort.
Det vill ändra om, tänker jag, alltså känna tillräcklig, tänker jag, jätteviktig sak egentligen.
Ja,
att känna,
ja, visst är
alltså,
det.
Om jag kan göra det här, jag är en bra person.
Ja.
Jag är stolt över mig själv.
Ja.
Det är väl liksom en jäkligt viktig sak.
Ja, men verkligen.
Och jobba med att känna sig så, tänker jag.
Ja.
det är,
ja, det är fint sagt. Det är väldigt fint sagt, och vi hade ett långt samtal om det där sen, för att det är ju någonting som man kan påminna sig om, att man har den känslan, för bara den känslan då i sig utsöndrar ju serotonin. Så att man påminner sig om att man faktiskt känner sig så.
För det är ett bra sätt att trigga igång sin serotoninnivå.
Ja, men verkligen. Och vad det gör med oss då, det är ju att vi känner oss stolta, och vi känner oss modiga, och vi vågar göra saker som kanske ligger lite utanför komfortzonen, eller lite utanför vad vi trodde oss vara kapabla till, och så, här, och så tar vi lite nästa steg i de här utvecklingskurvorna och så. Så serotonin är väldigt viktigt då.
Det är väldigt bra för att utveckla, tänker jag.
Verkligen.
Liksom för att ha mod, för att liksom våga ta det nästa steg. Det är en bra substans att
det är det.
Få.
Ja, visst är det.
Jag tänker, du var inne på det tidigare, kring sockret.
Mm.
Det är någonting som vi har liksom ett överflöd av idag.
Ja.
Men hur kommer det sig att vi liksom känner ett sug efter socker?
Alltså, socker är ju snabb energi.
Mm.
Och människan har ju ständigt lidit av en brist på energi. Och nu låter det som att vi har svultit på det sättet, att vi skulle, då borde vi ha svultit ihjäl och då skulle vi inte ha överlevt av det här. Och det är inte riktigt det handlar om, utan det handlar om att våra förfäder var ju jägare och samlare. De var ju hela tiden som huvudsysselsättning på jakt efter energi.
Mm.
Det var ju det som var grejen. Liksom.
Det vi behöver.
Ja, men exakt.
Vi behöver mat, energi.
Ja, det var ju det som var grejen. Och väldigt länge så tog ju det hela den vakna tiden. Alltså innan människan ens kom på att man kunde grilla maten. Att man faktiskt kunde värma upp den och gjorde den betydligt mer lättuggad.
Mm.
Så tog det ju 9-10 timmar per dygn bara att tugga. Och då skulle man dessutom hinna fånga maten och dela upp den. Och alltså,
det är lite skillnad från idag.
Lite skillnad från idag. Alltså, så att man får ju lite perspektiv på vilken utveckling som har skett och vad mycket tid vi har frigjort.
Mm.
Men kampen har hela tiden varit att få mat, och så är det ju fortfarande idag. Nu kan vi sitta här privilegierade stockholmare i Sverige och även till under coronatiden och känna att vi inte är så oroliga för att svälta. Men det är klart att det är fortfarande väldigt många människor i världen idag där det är väldigt rimligt påtagligt att det är klart jakten på föda och energi som är det absolut viktigaste. Och den snabbaste energin vi kan få, alltså det är ju socker.
Mm.
Ja, det finns ju, ja, vi behöver inte gå in med det, men socker är ju väldigt snabb energi. Och det gör ju att det belönar ju hjärnan såklart. Mm. För att få energi snabbt nu, det är klart. Vi såg det där fruktträdet eller bären eller vad vi nu hittade på savannen. Och det är klart att det stimulerade hjärnan. Att, härligt, ta allt på en gång liksom. Inte bara få mer nästa gång, liksom, för det fanns bara brist på. Eller.
Ja.
Nu har vi överflöd på det, men vi har fortfarande samma sak. Vi ställer fram en godisskål liksom. Jag ska bara ta en.
Det lär jag hända. Det har aldrig hänt mig.
Nej, det händer ju inte. Därför att du, så snart du får sockret så reagerar ju hjärnan på det. Och känner, ta allt, du vet inte hur du får med nästa gång. Liksom.
Mm.
För att vi formade för att det ska finnas i brist fortfarande. Det spelar ingen roll att vi bor granne med en pressbyrå. Alltså vi inställde på att det är brist, så att ta så mycket du kan. Liksom.
Mm.
Om vi inte har liksom hämmande begränsningar på oss förstås. Då.
Ja. Så då måste man vara bestämd och säga, du köper bara så här mycket eller jag köper ingenting alls.
Ja, och det är ju andra system i hjärnan som sätter de begränsningarna.
Vad är det för system då?
Alltså det är våra pannlobar som är de mest utvecklade systemen i hjärnan, som vad jag kallar den vuxna i hjärnan.
Mm.
Den som har lite idéer om, ja men nu hade vi faktiskt en plan här. Vi hade ju tänkt att vi skulle bara äta godis på lördagar.
Mm.
Eller vad det kan handla om. Eller,
ja, just det.
Ja. Som är föräldern i hjärnan. Liksom. Ja. Så den kan ju sätta begränsningar på det här som vår mer bokstyriga system i hjärnan tycker bara, socker och allt. Liksom.
Ja. Det var intressant, för då tänker jag liksom, hur påverkas ju våra tankar och känslor när du kommer in på den typen?
Ja. Och vi blir ju såklart, känslan är ju snabbast, så är det. Känslan i vad vi får för känslor av vår omgivning, men vi kan icke desto mindre påverka våra känslor genom att ta aktiva beslut om hur vi väljer att tolka vår omgivning. Vilka tankar vi får om det vi ser och hör och uppfattar omkring oss. Och den tanken kommer ju också skickas till för bedömning så att säga, hos i vårt känslomässiga system. Mm. Vilket gör att den kommer påverka vad vi får för känsla. Om jag möter någon på gatan som jag upplever ser hotfull ut, så kommer jag ju trigga igång andra känslor i kroppen än om jag ser på mannen och säger att nej, men det där är nog inte, han är inte hotfull, han är nog kanske sjuk, han kanske behöver min hjälp.
Mm.
Då skapar du helt andra känslor i mig liksom.
Ja, det är två helt olika.
Ja, beroende på vad mina tankar gör för bedömning av människan jag möter.
Liksom. Mm.
Så med lite undantag för, om man säger, chock och trauma och såna här saker, så har vi enorm makt över att styra våra känslor med våra tolkningar. Hur vi tolkar dem, och vi kan göra det medvetet för att påverka känslan.
Okej. Okay. Så det är egentligen hur vi tolkar liksom en tanke som påverkar känslan.
Att välja, man brukar säga det, att välja en tanke över en annan tanke.
Ja.
Det är ju en av mänsklighetens superpowers. Liksom. Alltså, det är ju bland det coolaste vi har som människa, att vi kan göra det.
Ja.
För den tanken gör hela skillnaden. Liksom.
Hur kan man göra det då, som man tänker?
Ja, det beror ju, ja, men det beror ju helt på situation. Men att bli medveten om att du kan göra det är ju första steget.
Mm.
För att om du inte är medveten om det, du tror att men det är ju bara så här. Det är som det är. Situationen kan inte, den kommer inte förändras bara för att jag tänker någonting annorlunda eller tänker positiva tankar. Så för det, och det handlar inte om det. Det handlar inte om att du ska tänka positiva tankar och försöka övertyga dig själv om något du inte tror på. Utan det handlar om att du väljer en tanke som får dig att må lite bättre än en tanke som bryter ner. För det är fortfarande bara en tanke.
Mm.
Och om jag väljer att tänka att den här personen tar inte kontakt med mig för att den kanske har blivit sjuk. Eller den personen tar inte kontakt för att den har varit väldigt upptagen nu. Eller kanske inte fått mitt meddelande. Eller vad det nu kan vara. Det kan jag ju välja att tänka när jag sitter själv på min kammare. Så att säga, jämfört med att tänka att den personen bara ignorerar mig. Vill inte ha med mig att göra.
Mm.
Båda tankarna är lika tagna i luften. Jag har ju antagligen ingen aning. Så jag kan ju välja en mer positiv tanke istället för att välja en negativ, när jag ändå ska välja en tanke. För, men om jag inte förstår att jag väljer tankarna jag har, så kommer jag ju vara slav under att välja en mer negativ tanke.
Mm.
Därför att vi har så många mer nervbanor i hjärnan som hanterar det som är farligt och hotfullt, för det är så man överlever på savannen.
Mm. Exakt. Ja. Fortfarande tillbaka till att det är överleva som är det viktigaste.
Ja, men precis. Mm. Idag har vi råd att tänka med positiva tankar. Vi kan vara så naiva och ändå överleva liksom.
Hur tror man kan få det då, alltså med det här positiva tänket? Hur, alltså först blir medveten. Ja.
Träna på det.
Ja. Mm. Hur har du gjort? Hur tränar du din hjärna?
Jag tränar ju på det sättet att jag gör mig själv uppmärksam på när jag, ska jag kalla det för, plågar mig själv.
Mm. Låter jag plåga dig själv.
Det är obehagligt. Nej, men jag uppenbarligen har valt en tanke som inte är till min fördel. När det är en vald tanke, när jag lika väl skulle kunna välja en annan tanke.
Mm.
För att jag har ingen större grund för det ena eller det andra. Jag bara väljer det mer negativa för att jag är mer predestinerad att göra det. Eller så här, det ligger mer i min natur därför att jag är människa och har en mänsklig hjärna. Eller som alla djur. Mm. Vi måste ju i första hand skydda oss. Så det är mycket mer säkert att välja en negativ tanke, för då har vi beredskap.
Mm.
Men jag förstår att det är egentligen det kommer från. Det har ju ingenting med verkligheten att göra.
Mm.
Då kan jag i så fall lika väl välja en positiv tanke och utgå från den. Och sen när jag då, jag kanske då väljer att ta kontakt med den här personen som jag undrar varför jag inte får kontakt med. Och så. Om jag går in i det samtalet med att du försöker bara komma undan, du försöker egentligen att ignorera mig och du vill inte svara mig och sådär, då går jag ju in med en helt annan attityd, vilket gör att jag kommer antagligen få den bekräftad när jag pratar med personen som ju svarar mot det uppenbara stresshormon som jag sänder ut.
Ja, exactly.
Ja, när jag är så påstridig eller vad det skulle kunna vara. Medan om jag har valt att anta att personen i fråga är säkert väldigt upptagen och, eller har glömt bort eller inte fått mitt meddelande och visar omtanke i mitt i min approach istället till den personen, så kommer jag ju också få ett annat bemötande.
Mm.
Så att hur vi är och vilka tankar vi väljer kommer ju påverka vårt bemötande till andra, vilket ju förstås påverkar deras bemötande till oss.
Mm.
Och då blir ju världen så som vi målar upp den för oss. Alltså, alla får ju rätt.
Mm.
Så det låter så himla klyschigt och det ska inte överdrivas heller, för nog absolut kan ju någon svara oss med ett stresspåslag fast vi går in med en god intention. Alltså, visst kan det vara så, såklart det. Men sannolikheten har ju drastiskt förändrats av att du påverkar ditt eget bemötande.
Det tänker jag också. Alltså, som man någonstans show up in the world. Alltså, som du liksom kommer i din vardag.
Mm.
Kommer ju att utspegla sig vad du får tillbaka någonstans.
Ja. Också.
Och det är ju så som din hjärna fungerar. Hur du fungerar kommer att sända ut de signalerna.
Ja.
Och oftast,
det är smittsamt, de här substanserna som vi pratar om. Det är smittsamt.
Ja. Ja, precis. Det är verkligen en... Ja, men en grej att ta med för de som lyssnar att det går att påverka hur man tänker.
Mm.
Och det är bara det, bara liksom, som du säger, bli medveten
bara
om det.
Förstå det.
Bara förstå den grejen gör ju att man jag kan påverka mitt liv, jag kan påverka mina tankar och jag kan påverka mina beslut.
Och då förstå väldigt... att de tankarna faktiskt då genererar en annan känsla och att en känsla är faktiska konkreta påslag av kemiska substanser i din kropp.
Mm.
Då blir det så väldigt konkret för människor att förstå, det där triggade jag igång bara av en tanke som är så abstrakt och luddigt, hur kan det vara så? Men så är det.
Mm.
Och för mig som jag har levt med det här, jag har ju ägnat hela mitt vuxna liv åt hjärnan och de här grejerna, även om det har kommit väldigt mycket mer på de absolut senaste åren, så för mig är det här så självklart en sån del av min vardag, men jag tycker fortfarande det är så häftigt varje gång man pratar med någon ny människa som aldrig har tänkt tanken att de skulle kunna välja en tanke.
Mm.
Eller de har aldrig, det har inte liksom funnits i deras begreppsvärld. Och då tycker jag fortfarande att det är så häftigt att, oj, vilken resa du har framtid. Tänk vad mycket, vilka verktyg vi skulle kunna då fortsätta bygga på med. Om vi börjar där, att du inte ens hade insikt om det. Liksom. Och då blir jag så inspirerad och tänker att shit, jag måste skriva mycket böcker, jag måste föreläsa så mycket, jag måste verkligen nå ut, för att det är så avgörande. Det är så livsförändrande att kunna de här sakerna. Liksom.
Ja, verkligen. Alltså, genom att kunna de här sakerna, alltså, kan man någonstans kontrollera sin hjärna, så kan du kontrollera ditt liv. Alltså,
ja, kontrollera är ett kontrollera, starkt ord.
Men alltså, kontrollera, okej. Okay,
för man är fortfarande, men... man går upp och ner i humör, man är fortfarande människa, vi är inte robotar. Liksom.
Men någonstans förstå sig på den.
Absolut.
Och förstå hur man fungerar.
Ja, det blir mer...
Då är det någonstans att jag kan påverka mig själv och
absolut.
Min hjärna.
Ja.
Sen som du säger, kanske inte kontrollera, kanske var det överdrivet.
Det är så känsligt just det ordet. Men absolut, påverkan är ju påtaglig. Absolut, så är det.
Då är bara det att förstå... Alltså, kan man förstå det, då blir det så mycket, möjligheterna blir så stora.
Ja.
Alltså jag kan, det blir såna himla stora möjligheter om man väljer att förstå det helt enkelt.
Ja, det är ju ett maskineri du ska leva med hela ditt liv som är en väldigt stor del av vem du är. Och att kunna påverka den med vad du skulle vilja att den var, liksom, det gör skillnad.
Ja, verkligen. Mm. Och det är väldigt intressant. Det som jag också är liksom vill få med här.
Mm.
Jag tänker liksom, vad bygger självkänsla?
Vad bygger självkänsla? Ja, det var en jättestor fråga.
Mm. Jag gillar de stora frågorna.
Ja, jag får tänka lite här. Det finns ju så många olika sätt att svara på det, men om jag väljer en inriktning då för svaret så tänker jag att acceptera, lite grann som vi var inne på tidigare, att acceptera att det kommer att finnas obehag i ditt liv. Det kommer att finnas problem i ditt liv. Att ägnar du för mycket energi och kraft till att ducka de här problemen, det vill säga undvika dem, att ständigt fly in i vad vi var inne på, snabbt dopamin, vilket är det snabbaste sättet att slippa känna obehag.
Mm.
Då kommer du hela tiden krascha tillbaks i problemet. Problemet kommer att ligga kvar. Det kommer bara vara ännu mindre motiverat att ta hand om det än efteråt. Liksom. Så att börja med acceptans, som nu är det väldigt uppenbart att vi har ett tillstånd i världen i och med corona, som vi i väldigt stor utsträckning inte kan påverka särskilt mycket. Vi kan påverka vår absolut mest lokala hemmet så, och vilka vi väljer att röra oss med och så vidare, eller inte röra oss med. Det kan vi påverka, men vad som händer i världen och vad som händer ekonomiskt och vad som händer i smittan och hälsotillstånd och politiker och allt sådär, det kan vi inte påverka. Liksom.
Nej.
Och att acceptera det är så läget är. Och det kommer innebära att jag blir påverkad.
Mm.
För att jag det ligger i min natur, för jag är också människa, att hålla mig uppdaterad. För att inte hålla sig uppdaterad var ju ett säkert sätt att dö på savannen.
Mm.
Så att hela tiden ta del av nyheter och hålla sig uppdaterad, det är en drivkraft vi har i oss. Sen har vi då ett helt annat mediebrus idag än de hade kanske då på savannen. Som gör att hålla sig uppdaterad betyder någonting helt annat idag. Mm. Och oavsett hur drivna vi är att, det låter som jag kommer långt ifrån frågan nu, men jag kommer tillbaka till ditt svar på frågan. Vi kan vara av dopamin och känna oss drivna att vilja hålla oss här uppdaterade, även om resultatet av det vi får med oss, den informationen vi får genom nyhetsmedia då, kan ju vara väldigt nedbrytande och påverka oss så att vi känner hopplöshet och vi så här. Vilket hela tiden får hjärnan då att jobba med det som den ju alltid jobbar med. Hur ska vi överleva? Hur ska vi överleva? Vad kan vi säga om framtiden för att göra prognoser för att kunna överleva? Det är det som hjärnan alltid har jobbat med. Och det jobbar vi ju nu med också. Och vi har aldrig någonsin varit i en sån här situation just som vi är just nu. Det vill säga maximalt med information. Men noll förutsägelse om vad framtiden kommer att bli. Det vet vi inte. Och det är en kombo där som hjärnan, det blir lite kortslutning. Liksom, för att vi har så här mycket information men vi vet inte någonting om framtiden. Så vi kan inte göra prognoser om hur jag ska överleva i framtiden. Vilket gör att hjärnan hela tiden i bakgrunden, liksom, som en tänkte sån här program som ligger och mal och tar bandbredd i bakgrunden. Det ligger där och mal hela tiden. Den oron, den osäkerheten, den bristen på möjlighet att kunna förbereda sig för det. Vilket gör att vår kapacitet går ner. Och vi blir tröttare, vi orkar inte lika mycket, vi fattar inte varför vi inte, varför kan jag inte bara ta mig i kragen och göra de här sakerna? Jag är inte påverkad, jag är inte sjuk, jag har inte förlorat jobbet, om det nu är tack och lov på det sättet. Så undrar man, hur kan jag inte liksom prestera ändå? När vi får lägre kapacitet för att vi är i det här tillståndet. Liksom. Och det gör ju att människor börjar då påverka sin, inte självkänsla kanske det om vi ska dela upp det med självförtroende, men då börjar vi tycka att vi är sämre, vi presterar sämre och vi tycker att det är oförklarligt. Och om man presterar sämre så kan det ganska snart börja nagga på självbilden att jag är ju helt hopplös, men här sitter jag och är tack och lov fortfarande frisk och har ett jobb och ändå kan jag inte bara släpa mig upp och göra det liksom, så drar jag mig och så orkar jag inte riktigt, så orkar jag inte hålla upp en natur, liksom rutinerna och så här, så börjar det nagga på självbilden vem man är, för att man tycker att det är oförklarligt varför man inte bara kan prestera som vanligt. Och den differensen eller den skillnaden liksom i kraven på sig själv och vad man nu uppenbarligen lyckas prestera. Det, ja, som jag säger, det naggar på självbilden, vilket gör att vi kommer att då antagligen få sämre. Generellt säger jag, vi och vi, men generellt att alltså, det är rimligt att man då får en sämre självkänsla. Man tänker att nej, men jag är ju uppenbarligen inte en effektiv person, eller jag är ju uppenbarligen inte någon som tar vara på tiden och sådär fint som det, alla tycker att man ska göra nu. Nej, men sådär. Jag orkar inte ta tag i tiden, jag vill bara ligga i soffan och kolla Netflix liksom, för jag pallar inte mera. Men jag är ju tydligen en hopplös människa då, eller förstår jag. Alltså man får sådana där negativa tankar om sig själv.
Självbilden med negativ någonstans.
Ja, men exakt. Så det ena här kan ju så vara långa svaret här, men min poäng är att kunna se och återigen, förståelse för hjärnan ger oss en förståelse för oss själva och det hjälper oss att få mer positiva känslor. För att om vi kan förstå varför det faktiskt är så att vi får sämre kapacitet just nu, fast vi är friska och fast vi har ett jobb och fast vi inte är direkt påverkade mer än att vi kanske är hemmavarande. Så förstår vi det, så tar vi inte det ansvaret på oss själva. Det är inte representativt för min kapacitet vad jag gör just nu. Och då kan man ju ge sig själv lite mer cred kanske. Att vara lite mer snäll mot sig själv.
Att det är okej att känna de här känslorna just nu. Jag är inte lika taggad. Jag har inte riktigt samma motivation och liksom kunna ha den här drivkraften.
Och det på grund av måste få vara okej.
Det ser ut som det gör nu. Men det tror jag är jätteviktigt att man i alla sammanhang, alltså inte bara nu kopplat till den här krisen, alltså, men ännu viktigare nu än någonsin, tror jag definitivt att man säger, ja men det är okej att känna obehagliga känslor eller liksom obehag, någonting.
Exakt.
Känslor som är jobbiga att ha.
Ja, och där sätter du fingret på absolut viktigaste i hela den här grejen, vilket hade varit mycket bättre svar från början, tänker jag. Det är just att acceptera obehagskänslor. Inte bara i det här sammanhanget då att det faktiskt drar ner vår kapacitet, utan också förstå det som att det är en del av livet. Det är inte ditt jobb att hela tiden försöka springa ifrån dem. Eller ignorera dem, eller trycka ner dem, eller ens påverka din omgivning och säga nej, men det är inget att gråta för, eller det är inget att, nu får du skärp till dig liksom. Alltså att vi måste acceptera att negativa känslor finns också.
Mm.
Det är en del av livet, och utan dem kommer vi inte heller till de riktigt starka positiva känslorna.
Mm.
De är nästan en förutsättning för att vi också ska kunna nå ut på andra sidan med någonting mycket starkare positivt.
Mm.
Dit kommer vi inte om vi inte har genomlevt någonting som sved till, eller som var en motgång, eller som krävde något av oss. Liksom.
Men då kommer man inte få den här stolthetskänslan om du inte har gått igenom någonting som är jobbigt. Exakt. För du har inte byggt någon liksom, karaktär.
Mm. Nej, så kan man säga.
När de här utmaningarna kommer, det är då vi så här, någonstans vi så här, bygger vår karaktär.
Ja.
Och då blir det så här, men shit, jag klarar av den här jobbiga grejen. Jäklar vad jag känner mig bra.
Ja.
Det blir, den känslan är ibland den bästa känslan man,
ja,
man kan
det.
Ha. Alltså, ja. Och det är den tanken tycker jag är så bra att ha då, när man går igenom någonting jobbigt. Att så här, men när jag går igenom det här, fan vad skönt det kommer vara när jag liksom har gått igenom den här saken.
Ja.
Så det är ju... Ja, väldigt intressant att du säger det så. Men nu är du inne lite på coronatider också. Mm. Det är ju liksom såklart stort nu. Det är hela liksom, världen upplever en global pandemi. Hur har du påverkats av det, skulle du säga?
Ja, alla föreläsningar försvann ju för ett kvartal. Över en vecka ungefär. När jag pratade med någon kollega där i början på mars. Som ju sa att men det har blivit mycket inställt. Så jag bara, jaha, nej, det har inte jag varit med om än. Och så tog det en vecka och sen var alla uppdragen borta. Så att det, som för alla andra, särskilt i min bransch, som när man har ett jobb och står på scen, så är det klart att det påverkar en ganska brutalt.
Ja.
Så är det ju. Sen, jag har ju valt att bara definiera om vad det är jag gör. Mitt jobb är ju inte, ska säga... Mitt mission i mitt jobb, alltså mitt syfte med varför jag gör det jag gör, är ju inte att fylla upp en tidslott på en scen. Liksom. Utan syftet med det jag gör, det är ju att sprida så mycket kunskap som möjligt till så många som möjligt om hjärnan.
Mm.
Och då inser jag, okej, jag kan uppenbarligen inte göra det från en scen.
Nej.
Idag. Vad har vi då för kanaler? Och då hade jag ju förstås boken som kom ut den 3 april, det var ju en lyckad timing.
Mm.
Så det blev ju väldigt mycket kring den.
Mm.
Och sen fick man ju ställa om då, genom... online. Jag har inte varit alls så positiv för jag går igång på människor. Jag går igång på att träffa människor och få det här utbytet och interaktionen. Liksom och så. Så att jag har ju aldrig varit någon fan av att ha digitala utbildningar och sådär. Och nu inser jag att nej, men det behöver man ju inte ha nu heller. Jag behöver inte lägga ut någonting inspelat och skicka ut, utan jag kan ju ha live webbinarier. Liksom.
Mm.
Och då får man ju interaktionen. Då får jag ju se människor, även om de sitter... digitalt, så ser jag ju dem och de ser mig och vi kan ha utbyte, vi kan prata i realtid. Liksom, så här. Så att,
det blir en interaktion.
Det blir en interaktion, exakt. Och det där blev ju bara... Ja, jag fick ju från fredag till tisdag var det väl som första utbildningen fick jag hålla på tisdagen. Jag visste inte vad Zoom var på fredagen. Sen var det en heldagsutbildning på tisdagen. Liksom, där man fick lära sig snabbt helt enkelt.
Mm.
Och sen har ju våren bestått av Zoom, skulle jag väl säga. Och ja, man lär sig ju mycket och det finns ju fantastiska verktyg därigenom. Och som jag alltid har lärt mig saker, jag vill ju titta på hur människor gör det när det inte fungerar. Precis som vi var inne på där innan podden startade, vi pratade om PowerPoint. Mm. Jag inte använder PowerPoint för jag tycker själv att det är så dödens tråkigt och så statiskt och jag känner mig så odelaktig när jag tittar på någon annans PowerPoint. Så då använder ju inte jag det som presentation när jag föreläser, utan jag gör saker i realtid att det växer fram.
Mm.
Då blir det precis samma sak att jag tittar på webbinarier och sånt där som jag inte tyckte fungerade. Och det är alla som sitter och tittar, ja men så här, det ser inte lyssnarna nu, men att jag tittar liksom en meter bredvid dig.
Ja.
För att jag tycker att jag tittar på dig, men jag tittar inte i kameran, men du förstår, hela den grejen.
Mm.
Det är ju sån här... enkla saker som man i mitt jobb, när man ska få kontakt med människor, så är det ju hur de upplever det. Det är ju alltid mottagarperspektivet.
Mm.
Så att sådana saker har man ju fått lära sig, och det tänkte ju inte jag att jag skulle använda den här våren till att lära mig hur jag får människor att känna sig uppmärksammade och sedda och delaktiga i ett seminarium digitalt.
Mm.
Men det har varit fokus. Så det har påverkat mig. Så jobbmässigt, ja, det pinnar på.
Mm.
Helt annan nivå och sätt än vad jag hade tänkt. men så är det ju.
Mm.
Och ser fram emot en höst som förhoppningsvis kan ha lite kontakter. Annars så får vi väl fortsätta på samma sätt då ställa om alla de bokningarna till, till digitala varianter istället i den mån det är möjligt.
Mm.
Annars så skulle jag väl säga att ja, det är klart att det påverkar ju mig mentalt som för alla andra. Att vi är i ett tillstånd nu som man orkar inte tänka kanske alltid på framtiden. Så jag väljer inte de tankarna. Vad som kommer att hända och vad det får för konsekvenser. Jag väljer att ta del av nyheterna. Inte hela tiden över dygnet. För det finns en poäng med att inte få de här kortisolpåslagen av stresshormon.
Det är inte värt det.
Nej, det är inte värt det. Liksom.
Mm.
Något begränsat. Men ändå så vill jag ju veta vad som händer. Och ja, kramar väldigt mycket mina barn. Det gör jag kanske annars också i och för sig, men nu vi hämtar dem lite tidigare från skolan och både jag och min man då jobbar hemifrån, så att vi har väldigt mycket tid tillsammans i familjen och det är ju väldigt positivt. Det är ju jättehärligt att få ha den tiden tillsammans. Så jag är ute väldigt mycket för att jag inte är på resande fot hela tiden. Jag har faktiskt tid att sitta och arbeta på altanen. Jag tränar mycket mer än tidigare. För att jag har tiden att göra det. Så,
det finns positiva saker också.
Ja, det finns väldigt mycket positivt. Och det här, man säger att vi är in this together. Liksom. Ja, det är vi, men det har drabbat oss väldigt olika.
Mm.
Det går verkligen ingen nöd på mig. Mm. Verkligen inte. Jag försöker att bidra så mycket jag kan till de människorna som tycker att det är tuffare för att de har fått helt andra livsförutsättningar. Liksom.
Mm.
Och då kan man kan bidra ekonomiskt och man kan bidra med sin tid och samtal och sådär. För, ja.
Det är fint att du gör det också.
Ja, det ger mig oxytocin. Oxytocin har vi inte tagit upp här än, men oxytocin
är... Jag tänkte komma in på det när du pratade om powerpoints och prata med en grupp och liksom någonstans hålla framföranden.
Ja.
Kan du berätta när du ändå väger in på det?
Inte jag låta bli att prata om mina nördiga kemikalier. Oxytocin är ju det här vi får när vi bryr oss om varandra.
Mm.
När vi sänker garden och faktiskt tar in en annan människa för att vi vill bygga någon förtroendefull relation. Och vi känner med andra, vi känner omtanke, vi känner empati. Vi får det av kroppskontakt, vi får det av mental beröring, alltså att vi berör varandra.
Mm.
Och sådär. Och kroppskontakt har vi ju mindre av nu. Så människor lider ju brist på oxytocin å ena sidan för att vi rör varandra mindre, och det är ju väldigt tydligt för äldre nu framförallt och alla som lever ensamma. Det är ju uppenbart hur mycket kroppskontakt gör med oss, men i mitt fall då, vad det var inne på, så jag upplever att jag får ju absolut mest oxytocin, förutom då av min närmsta familj såklart som jag är med hela tiden, så är det ju av att känna att jag kan bidra. Känner att jag faktiskt kan göra andra människors liv bättre. Att ha en betydelse för andra så att vi har en relation där de får det bättre tack vare vad det är nu jag kan bidra med.
Mm.
Det ger ju definitivt mig oxytocin. För det känns meningsfullt och det känns som att varför skulle jag inte göra det? Varför skulle mitt liv bara vara för mig?
Så
det är inte tillräcklig tillfredsställelse att jag har det bra. Alltså det är lite större än så. Och precis på samma sätt som hela min idé med att jag vill sprida de här kunskaperna om hjärnan. Liksom. Jag vill ju göra världen bättre. Alltså det är fånigt kan tyckas låta, men och naivt och jag vet inte vad man kan...
Jag tycker inte alls det. Jag tycker absolut inte det.
Nej, vad härligt. Men det är så, och så, jag kan känna att jag har känt så hela mitt liv. Alltså jag kan inte tänka mig att man inte skulle vilja göra världen bättre. Alltså hur kan det inte vara drivkraften? Vad har man då för drivkraft? Alltså, lite så. Ja.
Det är det jag också vill göra. Jag vill ju göra något så att världen till en bättre plats. Ja. Jag vill ju inspirera människor att lära sig nya saker, att bli en bättre version av sig själv, för då kommer de bli ta hand om sig själv bättre.
Mm.
De kommer ta hand om sina relationer bättre. De kommer ta hand om sina yrken bättre och de kommer ta hand om samhället och världen någonstans bättre.
Ja.
Och det är att bli bättre. Det är det jag försöker förmedla här också.
Ja. Konstant utveckling liksom.
Ja, exakt, konstant utveckling.
Och det häftiga med det är ju att vi gör ju det här i relationer, så arbetar man med att hjälpa människor att växa. Så kan man ju inte göra det utan att själv bygga på att växa som människa själv. Man får ju själv större insikt om hur människor fungerar. Och utan att på det sättet säga att alla människor fungerar likadant. Sen är jag en stor fan av att prata om hur lika vi är och väldigt ogillar kategorisering av alla möjliga andra sätt att prata med olika vi hela tiden, för jag tror inte på det som lösning i världen, utan jag tycker det är mycket mer intressant hur lika vi är. Men att då förstå mer om mänsklighetens psyke, det hjälper mig också att förstå mig själv bättre, vilket ju både ger mig förstås själv en tillfredsställelse och gör mig bättre på att kunna vidare hjälpa andra. Så att det är ju ett växelspel, så man växer ju tillsammans med dem man vill bidra till liksom. Och det är ju det som är hela win-win-grejen liksom. Det är det går ut
på. Verkligen, ja, men det är då någonstans man känner, då känner man ju verkligen den här samhörigheten om man är i en grupp som man säger, de här människorna vill växa med och vi kan ge någonting till andra människor. Det är verkligen, det är så här, ja, det är ju typ en största känsla, tänker jag.
Det är det som är poängen med alltihopa.
Ja, exakt. Det är typ poängen med livet. Där har vi i princip den frågan utklarad. Men hur kan man få mer oxytocin? Om tänker på saker, alltså bidra, samhörighet, nämnde du.
Men det är ju att utveckla relationer. Det är ju genom relationer vi får. Alltså det mest påtagliga, ja... Det mest påtagliga sättet att få oxytocin, det är ju att gå igenom förlossning och amning och så. Men om vi nu bortser från det.
Det är bara från Finland.
Exakt, det begränsar lite vilka människor vi kan påverka. Så för gemene man så skulle jag säga att kroppskontakt är det förstås. Välkommen hud mot hud kontakt. Ovälkommen sätter igång helt andra processer förstås i oss. Men välkommen hud mot hud kommer att ge oxytocin. Det fungerar ju även för husdjur liksom, alltså att vi har hundar eller katter eller kaniner eller så. Alltså att vi har, eller hästar, ja, du förstår. Det är ju den här kontakten med en annan varelse som får oss att utsöndra oxytocin. Men det är också att bli berörd. Alltså att ta del av andra människors livsöden och känna empati och förståelse för andra och relatera till andra människor. Det utsöndrar också oxytocin. Och vi känner ett lugn, vi känner trygghet, vi känner harmoni. Själva motsatsen till stress liksom. Jag tycker oxytocin är det vackraste som finns liksom. Så är det ju. Ja.
Vi vill ju inte, som behöver man ju stress också som jag. Som
absolut.
Men vi vill ju inte ha det i för höga nivåer.
Nej.
Liksom hela tiden.
Nej, exakt. Och jag menar, skulle vi ständigt leva i någon kumbaya-tillvaro liksom, det funkar ju inte heller. Så att vi behöver ju, som jag säger, krydda med stresshormon, alltså, som jag säger, kortisol och så här. Och vi behöver vårt dopamin för att tagga till och gå igång och bli nyfikna. Vi behöver ju alla, men vi har ju de här substanserna i kroppen av en anledning. Och kortisol kan vi ju då prata om som så negativt och det är stress och vi behöver bara lite grann. Men fortfarande får vi ju inse att det är ju inte en meningslös substans i kroppen. Det ger oss väldigt snabb energitillförsel och det är ju därför vi får det när vi tränar till exempel. Eller när vi vaknar på morgonen bara för att kunna vakna. Att kroppen ska sätta sig i ett nytt tillstånd. Så att, och har vi brist på kortisol i kroppen så kommer vi må ganska dåligt. Liksom, att vi behöver alla våra substanser. Liksom.
Vad kommer hända då om man har för...
Det blir väldigt brist på kortisol. Med.
Ja,
det kan bli väldigt orkeslös, du kan bli matt i musklerna, tappa matlust, svårt att sova. Så att det är ganska allvarligt. Alltså, du kommer inte må bra om du skulle ha kortisolbrist.
Okej.
Så det vill man inte ha heller.
Nej, det låter inte som grejer som man vill ha.
Nej.
Jag tänker lite, kan det vara typ, tänka på klimakteriet låter lite så, alltså, såna typ av...
Jag inser ju så snart jag får frågor om klimakteriet att nu är jag ju då 40. så jag förstår att jag måste läsa på mer om klimakteriet och få en förståelse för vad som händer med oss med östrogen och alla de här substanserna. Och framförallt då hur det påverkar våra vanliga kemiuppsättningar, så att säga. Jag kan för lite om det i det här läget, så jag vill faktiskt inte uttala mig om klimakteriet. Men låt oss återkomma om några år när jag kanske känner det mer relevant och kunna det.
Det är en fråga för framtiden.
Exakt.
Ja. Jag tänker, vad är två saker som du vill att människor tänker på när de tänker på dig?
Oj. Två saker som jag vill att människor tänker om de tänker på mig. Det var en sån bred fråga. Jag tänker, är det här människor som känner mig eller människor som jag möter i jobbet? För det känns ju lite olika.
Ja, just det. Jag tänker nog på de som känner det verkligen. Alltså de som verkligen känner dig.
Det är att jag är genuin, skulle jag säga. Ja, genuin. Det var det ordet jag kom på just nu. Och två saker, en annan sak. Jag känner mig helt ställd. Jag brukar inte vara så ha sån dålig självinsikt att jag inte kan svara på såna frågor. Men genuin och ska jag säga tänkande då, reflekterande, eftersom det är ju en sån stor. Jag vet ju att det är en stor del av mig. Så att frågan är om det är det jag vill att folk ska tänka. Men jag vet ju att det är det folk tänker om mig. Att jag gillar att tänka.
Ja. Det är klart, hjärtat. Som intresserar av hjärnan, men tänker.
Ja, det är väl det. Men det finns ju så stora begrepp. Jag vill ju att människor ska förstå också att jag generellt sett, såklart om det är mina vänner, att jag vill dem väl. Och att så. Men det alla de bitarna, det ingår ju i att de är mina vänner, att de ska förstå att jag vill dem väl. Så att, om jag tänker utanför hela den, det mest självklara, då skulle jag kanske säga att jag är genuin och tänkande. Ja. Märkligt, det trodde jag inte jag skulle säga. Men ja, det får bli det svaret.
Ja. Vad, har du några frågor som du ställer dig själv?
Oj, jag har massa frågor jag ställer mig själv. Tänker du på så här dagligen? Eller?
Ja, ställer du frågor dagligen så absolut, vad är det frågor?
Vad som ger mig energi.
Okej.
Okay. För jag har behov av att få så mycket. Jag har behov av att ha så mycket energi i mitt jobb framförallt. Sen såklart i familjen, och jag är två barns mamma och gift och sådär. Så att det är klart att jag i familjen också har behov av energi. Men mitt jobb är så stor del av mitt liv. Det är ju inte bara mitt jobb, det är en så stor del av vem jag är. Och jag vill ge så mycket i mitt yrkesutövande, så att säga. Och det är jag rätt medveten om, att den energin som behövs till det för att nå fram och för att uppenbarligen alstra eller utsöndra så mycket dopamin att jag kan smitta av mig med det dopaminet, så att människor påverkas av det jag uttrycker. Det krävs ju en massa energi till det, så det frågar mig ganska ofta, vad ger mig energi? Och så försöker jag göra det som ger mig energi. Och om det är så att jag känner att jag ska gå in i saker som inte ger mig energi, så försöker jag då ställa om frågan istället. Okej, hur kan jag göra så att det här ger mig energi? Hur kan jag se till att det här som jag nu drar mig för, inte tänka hur ska jag se till att det inte tar min energi, för det blir en väldigt negativ tanke. Även om det låter positivt förklätt, men det är det ju inte. Utan istället tänka, okej, hur kan jag få det här att ge mig energi? Och bara den tanken kan göra det lättare att få energi från någonting som kanske annars skulle stjäla min energi. Så det är väl typisk fråga jag ställer mig. Jag har sån här nördig grej också, att jag tänker varje gång, och det här låter, jag tror inte jag har sagt det till någon gång, men jag tänker varje gång mina barn eller min man lämnar hemmet att det skulle kunna vara sista gången jag ser dem.
Var?
Och det låter så dramatiskt, det hör jag nu när jag säger det högt. Och det är inte så jag tänker på det, utan jag tänker på det mer, vill jag att det här ska vara sista gången vi ses? Alltså inte så, alltså vill jag att det ska vara så här sista gången vi ses? Och så det är en tanke som frågar mig. Det var inte så mycket en fråga, men, eller ja, det blir ju en fråga i och för sig. Och så försöker jag tänka på att jag vill att någon gång i livet kommer det vara sista gången. Och det ger mig ett sätt att värdesätta nuet och värdesätta att de finns här i mitt liv och berikar mig så mycket. Och då vill jag tänka att jag vill att när vi skiljs åt. Jag förstås har ju inte en tårdrypande farväl som varje gång går till brevlådan. Alltså det är ju självklart inte på den nivån. Men tanken slår mig, jag skulle säga nästan varje gång vi skiljs åt. Och det gör ju att bara att jag tänker på det behöver inte nödvändigtvis innebära att vi agerar på något sätt olika. Men jag reagerar på om det till exempel någon glömmer att säga hej då när man går, så bara man har sagt ja, men jag går om en stund, och sen så bara slog jag igen dörren att den faktiskt inte sa hej då, så jag reagerar på det liksom.
För det är att... egentligen det jag tänker, att du påminner dig att göra det bästa av situationen alltid, att göra det mesta av situationen och är med din familj,
för ja, de betyder precis, så mycket. Att uppskatta, precis. Att tänka på det. Ja.
Vad häftigt. Det var en väldigt bra fråga att ställa sig själv. Nej, men alltså hur man kan göra det mesta av det man har.
Ja. Och det häftiga med det kanske, nu när jag sitter och analyserar det här i realtid, som jag nyss påtalade, det är ju att, som jag var inne på, det är ju inte nödvändigtvis så att det påverkar något i beteendet. Mm. Nödvändigtvis. Ibland kanske det gör det. Så här. Men oftast så gör det ju inte det. Utan det är bara tanken som hjälper mig att få ett mer positivt påslag och tänka tanken vad jag uppskattar dem. Liksom.
Just det.
Och det bidrar ju till mitt välbefinnande.
Det är klart att det är det. Absolut.
Ja.
Wow. Jag tänker, hur tror du att vi lever ett bra liv?
Oj.
Nu är vi inne på en lite större fråga.
Ett bra liv. Jag tror att vi lever ett bra liv om vi upplever att vi är viktiga för andra. Det har man gjort, nu blir jag så klinisk igen, men man har gjort studier på det där och tittat på barn. Hur barn uppfattar sitt välbefinnande och så här under sin uppväxt. Och då har det visat att faktorn för barn att känna att de gör sina föräldrars liv bättre har väldigt stor betydelse för deras välbefinnande. Barn som uppfattar att de inte gör sina föräldrars liv bättre, vilket man får väl innerligt hoppas att de flesta barn gör.
Mm.
Förhoppningsvis alla barn. Men om man inte känner det så har ju det en väldigt stor betydelse. Men att känna att man gör sina föräldrars liv bättre som barn, det har en stark betydelse för välbefinnande. Och jag tänker att det här är inte bara barn, utan det här för mig är någonting som vi kan utvidga till något så mycket större. Om man fortsätter att gå igenom livet och uppleva att man gör andras liv bättre och känner att man gör det, det är för mig ett bra liv.
Ja, wow.
Ja.
Det var helt förtrollad nästan när du sa det. Det fick mig bara, wow. Bra svar, verkligen. Hur tror du att vi... Eller jag tänker så här, det här, jag har ställt dig frågor tidigare.
Ha?
Vi är inne liksom på sista delen, yes, här nu. Så nu blir det, jag tänker att vi kör den här. Det här blir den sista frågan. Som jag har ställt dig, hur du har din definition av att vara sin bästa version. Så nu snurrar vi om frågan lite grann. Och sista frågan då blir, vilket meddelande skulle du vilja ge till lyssnarna nu? Alltså liksom ett meddelande som du får ge just till de som lyssnar. Vad vill du säga då?
Oj. Det finns så mycket jag vill nå ut till människor med som jag försöker dagligen att kommunicera. Men om jag ska välja någonting då som känns viktigt. Att i dessa dagar som där vi lever nu så är det ju ett väldigt stort fokus på att bibehålla någonstans ett välbefinnande. Och att inte sjunka ner i obehag och depression och allt sånt där som är påtagliga risker för att betydligt större del än tidigare riskerar just nu. Och då skulle jag väl vilja poängtera det att vägen till välbefinnande är ju inte att undvika obehag. Utan vägen till välbefinnande är att bränna igenom obehaget, acceptera det du behöver acceptera och sitta ensam med dina tankar ibland för att istället stärka din hjärna. Och på det sättet komma vidare till andra sidan obehaget istället. För du kommer ironiskt nog inte att bli av med det för att du duckar det, utan du måste bränna igenom det för att bli av med det. Och det är så du når välbefinnande. Liksom.
Tack så mycket för att du var med.
Tack Kim, härligt att vara här.